If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Kjell Bergqvist är en av våra mest folkkära skådespelare med ett evighetslångt CV. Han har medverkat i succéer som Bäckström, Mäklarna, Beck, Bröllopsfotograferna och Den bästa sommaren. Och det är bara för att nämna några. Han har jobbat på flera av våra största teaterscener, belönats med guldbaggar och tilldelats ett kulturpris. Han har medverkat i många fina rum, men framförallt har han gjort sig känd för sin medmänsklighet och sitt ställningstagande för att hjälpa andra. Han driver familjen Bergqvists insamlingsstiftelse vars enda mål är att på olika sätt hjälpa och stärka människor som är i behov av stöd. Vad utmanar honom idag? Vem är egentligen Kjell Bergqvist? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Välkommen hit!
Tackar.
Var befinner du dig i livet just precis nu?
Nej, men jag befinner mig på en jättebra plats i livet. Jag lever ett bra liv, verkligen. Jag har levt ihop med Karin i 22 år. Varit gifta i 17. Jättebra, vi har det jättebra. Vi har en kille som är 14, fyller 15 nu i dagarna. Bor hemma på Sjöstad. Fin lägenhet, vi har fina bilar. Vi lever ett verkligen privilegierat liv. Vi kan gå på restaurang när vi vill och vi kan resa när vi vill och allt sånt där. Och då känner jag, som jag alltid har känt, att det, trots det så blir det en slant över varje år. Och då gör jag och familjen någonting bra med det. Hjälper andra på alla möjliga sätt. Vi har jättemycket projekt i Thailand faktiskt som pågår nu också, har pågått under pandemin också, simskolor och allt möjligt. Och sen under corona gjorde vi mycket i, ja, du bor ju hemma på Sjöstad precis som jag. Vi hade samarbeten med Eatery där och med någonting som heter Local Food Mission. Det blev ju väldigt mycket arbetslösa kockar när coronan slog till, så vi finansierade väldigt mycket råvaror och de lagade mat, Eatery och det här Local Food Mission, som vi sen levererade, eller Taxi Stockholm levererade gratis till Karolinska och Huddinge och Södersjukhuset och sådär under pandemin. Och sen har vi pågående projekt med jämna mellanrum med Fryshusets. De har ju någonting som heter Barn till ensamma mammor som vi hjälper ekonomiskt ganska mycket. Bland annat. Och nu sista månaderna har det ju varit Ukraina naturligtvis, där vi har finansierat bussar för att ta hit människor och vi har fixat bostäder i Motala och Vadstena och på alla möjliga håll och kanter. Så ja, jag lever ett gott liv. Jag har ganska gott om fritid också. Och då ägnar vi oss åt vår stiftelse. Och göra lite nytta och hjälpa dem som inte har haft samma tur här i livet.
Det låter så naturligt för dig när du pratar om allt det här. Så verkar det som att, eller jag tolkar det som att det kommer så naturligt att, så här, att ge det som man har. Eller som du säger, det som blir över, att ge bort det till andra. Och det kan man ju önska att fler hade liksom resonerat på samma sätt. Men vad kommer det ifrån, tror du, när det kommer till dig?
Ja, det är jättesvårt, för jag har ju fått frågan förut, naturligtvis. Nej, men alltså jag växte upp, det var inte så jäkla fett. Vi var ju tre grabbar och mamma, pappa och farfar i en tvåa i Högdalen till att börja med. Sen gick farfar bort och flyttade en kusin in istället. Och det fanns inte några pengar till några märkeskläder eller utsvävningar. Men däremot så gick... Alltså min pappa var lastbilschaffis och sen bar han ut tidningar på morgon och ibland stod han också i någon garderob på kvällarna på någon bio eller teater. Och min mamma jobbade på långvården på nätterna. Men sen gick min mamma och jobbade extra utöver det också och städade. Och då när jag var i 9-10 års åldern så fick jag ju hänga med och hjälpa till. Tömma askkoppar var väl huvuduppgiften på den tiden när alla rökte. Och tömma papperskorgar och dammsuga lite. Och så här. Och de pengarna som mamma drog in på städningen, de sparades till en resa varje år. Det gjorde vi 4 år. Vi åkte tågcharter till Italien. Mm. Och det räckte ju att komma till Italien för att få se fattigdom som man inte såg här hemma. Vi var nyligen i Neapel. Det är ju fortfarande ännu värre än vad det kanske var på den tiden. Nej, men så att de här resorna öppnade också dörren för mig till världen. Så efter det så har jag tycker nog att det är den bästa grej jag fick med mig, gåva jag fick med mig hemifrån. Det är att mina föräldrar öppnade dörren till världen med resandet. Så efter det så har jag rest. Så fort jag får ihop pengar så drar jag. Mm. Och... Nej, men inte legat vid poler bara, utan verkligen gått runt hörnet och tittat också. Hur ser det ut här? Och ofta ser det ganska hemskt ut. Besökte barnhem och kåkstäder och favelor i Rio och allt vad det är i Indonesien och Kapstan och Johannesburg och Sydamerika och Borneo och Filippinerna. Och, ja, jag har rest mycket. Mm. Och det tråkigaste man har sett är väl Burma och Kambodja. Vi är ju mycket i Thailand som sagt. Vi har ju hus där, så vi brukar vara där 4 månader varje vinter. Och sen måste man också göra en visaresa, som det heter. När man har varit ett visst antal dagar så måste man lämna landet och sen kan man komma tillbaka. Så vi brukar sticka några dagar till Burma eller Kambodja eller Vietnam eller Singapore. Det är verkliga kontraster, men jag var här om året var jag med UNICEF, var vi i Manila på Filippinerna. Men där, det slog nog alla rekord i misär tyvärr. Väldigt mycket fattigdom och undernärda barn. Bor det 12 miljoner människor där så är det väl kanske 500 000 som har alla pengar. De andra har ingenting. Det är sådana otroliga kontraster i... Varje dag får man faktiskt påminna sig om vilken tur man har haft som är född på rätt sida i jordklotet här i Norden och Europa. Verkligen.
Och just det där perspektivet, att man har haft tur var man är född, kanske är någonting som behöver lyftas upp lite oftare. När vi pratar liksom om alla de här samhällsfrågorna i integration eller människor som tvingas fly och så vidare. Ja, skillnad på folk. Verkligen.
Ja. Nej, det är tillfälligheter. Det får man tänka. Jag försöker tänka på det varje dag. Det kunde lika gärna ha varit jag som satt utanför Konsum med en pappmugg och försökte få ihop till mat eller till familjen som är i ett annat land. Många är tvungna att åka hit och lämna sina familjer. Ja, det är så mycket nu. Och nu har vi hållit på med Ukraina. Jag var och besökte flyktingboende i norr om stan här i Kista för ett par veckor sedan. Det var inte roligt, kan jag säga. Det känns jävligt märkligt att folk blir inte speciellt bra mottagna här. Där bodde de en familj, 5-6 personer i ett rum av den här storleken, kanske 8-10 kvadrat, 5-6 personer. De hade inte ens en gång ett fönster. Alltså det var en tvättmaskin, det fanns två tvättmaskiner, var den ena var trasig, till 200 personer. Ingenstans att hänga tvätten, ingenstans att koka lite fika eller... Och precis utanför ytterdörren var det en väldigt trafikerad gata, så det gick inte att släppa ut barnen för sig själva heller. Det var inte så roligt. Men om vi ska prata om någonting glädjande med Ukraina, så har ju vi tagit finansierat två, bland annat två bussar som har gått till Motala och Vadstena. Och i Vadstena, de kom väl kanske för 6-7 veckor sedan. Idag är det av 20 kvinnor så är det 15 stycken som redan har arbete.
Fantastiskt.
Och 5-6 stycken har egna boenden redan. Så att de kan leva ett självständigt liv och försörja sig. Så att det är ett exempel på att det kan bli väldigt bra.
Mm.
Sen ska man ju inte glömma att de här kvinnorna, männen är ju kvar i Ukraina. Så de kan ju också få ett telefonsamtal vilken sekund som helst.
Mm.
Att det är tyvärr, men er man lever inte längre. Så att det finns ju grader i helvetet, kan man säga. Och grader i vad som är bra och dåligt i den här flyktingkatastrofen också.
Mm. Vad händer med dig när du möter allt det här i olika delar i världen?
Ja, alltså förr när jag reste, som tur är har jag ju träffat en klok fru. För jag var ju väldigt blev lite blödig, här kan man ju lugnt säga. Förr gick jag ju och tömde alla bankomatkort jag hade och delade ut pengar till barnhem och... Men det är kanske inte det smartaste sättet. Min fru är lite mer, tänker igenom saker lite bättre. Så jag har fått lära mig att vi delar inte ut några kontanter här. För det, i Thailand är det tyvärr så att delar man ut kontanter så är det lätt hänt att pappa tar dem, eller mannen tar dem, och så köper han sig en flaska whisky för pengarna. Eller mamman spelar bort pengarna. Det är otroligt mycket spelberoende kvinnor just i Thailand. Och jag kan tänka mig i många av de här fattiga länderna, för på något sätt så ser de väl det som sin enda möjlighet att ta sig ur fattigdomen, det är att vinna på lotto.
Mm.
Så att väldigt många spelar bort onödigt mycket pengar naturligtvis, eller mycket, de har inte så mycket att spela bort, men det lilla de har. Så man måste tänka sig för lite hur man... Så att vi jobbar ju väldigt mycket med hjälp till självhjälp nu för tiden. Plus våra simskolor. Som är ett jättekul projekt. Det drunknar i snitt 7 thailändska barn om dagen.
Det är helt ofattbart.
Ja, det är helt groteska siffror. Och kommer till Vietnam och Bangladesh så är det ännu värre.
Mm.
Men det där har vi ju hållit på med nu. Vi har haft en simskola på vår tomt. Vi köpte huset bakom vårt hus och sen byggde vi en pool och startade simskola. Och den har rullat på i 4 år nu. 7 år. 4 dagar i veckan, även när vi inte är där. Vi har haft personal anställd som tar hand om det där.
Om man, så här, när du berättar om allt det här så är ni redan igång. Alltså, som jag sa tidigare, att det kommer så naturligt för dig att ge, att hjälpa, att agera och så vidare.
Mm.
Och så kanske man känner likadant. Alltså, jag vill bidra, jag vill göra någonting. Och herregud, jag står inte ut med att bara leva mitt privilegierade liv här hemma. Men att steget till att faktiskt göra någonting eller veta vad ska jag göra, hur ska jag ta mig till att kunna bidra, kan ju kännas väldigt stort.
Ja.
Hur kan man börja? Eller vad? Det är en jättestor fråga såklart. Men liksom, för du har ju all den erfarenheten. Vad kan man ta för steg? Vad finns det, skulle du säga?
Ja, det är faktiskt en ganska svår fråga. Därför att det är också ganska svårt att hjälpa till. Vi har ju gått på en del minor på vägen. Alltså att man, det landar inte som det var tänkt.
Hur då till exempel?
Nej, men man, i Thailand lärde man sig, var det någon som behövde en tvättmaskin var en kvinna som bad dem för att kunna tvätta barnen till sina skoluniformer. Och så fixade vi det och monterade in den, och sen när vi åkte förbi 3 dagar senare så stod den inte kvar, då var den såld. Därför att de tänker, alltså, de har inte det konsekvenstänket. Man lever verkligen för dagen. Dagen går åt till att se till att man får ihop stålar till middagen i princip, och den lilla hyra man har betalas väl oftast. Men sen går dagen åt och se till att få käk till kvällen. Och då med till exempel med tvättmaskinen här, eller så, då blir det så här, okej, då säljer vi den här, så har vi klarat oss i 3-4 dagar här, kan vi ju må lite gott. Men man tänker inte på att när fjärde dagen har gått så har man ingen tvättmaskin och man har heller inga pengar. Mm. Då är man tillbaka på ruta noll igen. Men de tänker inte riktigt så. Vi har ju möjligheter på ett annat sätt att tänka framåt. Här sparas det hejvilt till lägenheter och bilar och amorteringar och allt det där. Men det är ett helt annat utgångsläge. Så lite misstag har man ju begått på vägen naturligtvis. Inga jättemisstag, men nej, hur gör man? Hur börjar man? Vi har ju gjort det i alla år på plats, så att säga. När man har sett, det är ju det som också är fantastiskt när vi är i Thailand. Att vi ser ju resultatet hela tiden med egna ögon.
Mm.
Och sen när vi beslutade oss för att starta en stiftelse, jag tror vi höll på i 3 år med det. Det är så komplicerat att få ha en stiftelse. Det är otroligt mycket regler och undersökningar och kontroller, och alla som sitter i styrelsen måste, ingen får ha några prickar hos kronofogden, och man måste ha ett styrelsemöte ett par gånger om året, och man får ständigt frågor ifrån banken: var kommer pengarna ifrån? Vet ni var de kommer ifrån? Vet ni var de hamnar? Och till slut fick vi hjälp av en advokatbyrå som hjälpte oss med det gratis. För det var både dyrt och otroligt komplicerat. Men nu har vi den där stiftelsen sedan 5-7 år tillbaka för dig. Och jag träffar ju på folk, och vi får ju också ganska mycket sms och mejl och på Facebook frågor om folk som vill göra något. Vi vill göra något, vad kan vi göra, Kjelle? Och många hjälper till då med att skänka en slant naturligtvis, och det är ju jättebra. Alltså, vi har ju nu kanalerna till att se till att det blir någonting gjort för de här pengarna. Men det är också så att folk är ju lite rädda för det här med att skänka bort pengar, för det har ju hänt några gånger att det visar sig att folk stoppar pengarna i fickan istället för att de ska gå till ändamålet. Men vi har fått mycket flera gånger nu under Ukraina här, har verkligen varit på Facebook så här: äntligen en riktig stiftelse, Kjelle. Fy fasen, var bra. Det här var väl kanske inte något jättebra svar på hur gör man, för många vill hjälpa till, men det är som sagt inte, det har ju varit fantastiskt nu i början här med Ukraina, med alla bussar som gick ner och folk hörde av sig från Capio och Sofia hemmet och så. Vi har mängder med sjukvårdsmaterial, vill ni ha? Ja, för fasen, vi kommer och hämtar. Och massa annat, folk har gått och handlat kläder och nej, men många, så det var så där 2015 också under flyktingkatastrofen. Då stod jag på centralstation i Stockholm och mest i Göteborg, för jag jobbade där då. Jag stod där på varje natt i 5 veckor säkert, kanske mer. Och det kom folk ständigt: vad behöver ni? Och så sa jag: vi behöver nya kalsonger, kläder kom det i mängder, och käk. Vi behöver fräscha underkläder och strumpor och kalsonger. Och sen gick det en halvtimme, en timme, så kom de tillbaka med stora påsar med kalsonger och underkläder och trosor och strumpor. Så att det finns ju en otrolig vilja att göra någonting konkret. Att inte bara skänka en slant, utan göra något konkret.
Men det är väl också det där, för det du beskrivit, det tog 3 år för er att genomföra, från att ni kände nu ska vi ta agera på det här och ha en stiftelse, till att faktiskt genomföra det med allt det krångliga som var på vägen. Och det är väl också där kanske många faller, att man har stora ambitioner och man vill,
ja,
men så håller man inte ut. Det är väl väldigt lätt att man då tappar sugen när det tar 3 år innan man kommer fram till sitt mål.
De där 3 åren var ju mest det här tekniska med att få en stiftelse på pappret. Liksom. Sen gjorde vi ju saker under tiden i alla fall. Men det kändes ju för oss dels att man kunde börja samla in lite pengar, och sen kändes det otroligt mycket seriösare att ha en stiftelse.
Mm.
Det måste man inte ha naturligtvis, man kan ju hjälpa till ändå. Men för oss, det tog ett antal år tills vi kände att nu vill vi verkligen göra det här konkret med stiftelsen och... Men som sagt, man måste inte ha det. Man kan hjälpa till utan stiftelse. Men vi kom ju också till ett läge när vi började märka att nu lägger vi ju jättemycket av vår tid och vår energi på att göra sånt här. Jag har nog inte jobbat, det är snart ett år sedan jag filmade sist, utan jag håller på med det här. Och min fru sköter ju det mesta när det gäller sociala medier och sånt där. Och jag ser till att få in pengar och...
Mm.
Sen får jag börja filma lite snart igen. Man måste leva själv också.
Behöver du den stimulansen och de kontrasterna som det ger för att du ska känna att det blir någon slags balans i det?
Så. Ja. Alltså, det är inte så att vi jobbar med det här 8 timmar varje dag i 5 dagar i veckan. Men i vissa tillfällen så är det bråttom. Andra tillfällen, det mesta i Thailand är ganska skönt när vi är där på vintrarna, det är att ingenting måste kanske göras idag.
Mm.
Har vi lust att ta semester den dagen och bara bada och äta lunch så kan vi göra det. Och så gör vi det här imorgon. Men när sånt här dyker upp med coronan och med Ukraina nu, då vill man ju igång så fort som möjligt och göra något.
Mm.
Och nu var jag ledig när det här drog igång. Så att, nej, men sen behöver man ju, jag fyller ju 70 nästa år, jag har hållit på 50 år med det här. Så att det är inte lika kul varje dag att gå till jobbet längre. Men som sagt, jag har också räkningar som ska betalas.
Mm.
Och sen, som vi sa, trots att jag betalar mina räkningar så blir det ändå en slant över om jag gör en tv-serie som Bäckström eller Springfloden, det jag hållit på med de senaste åren. Så klarar jag mig ett tag och det blir ändå en slant över till att göra något bra för andra.
Om du tittar tillbaka då, sen nu alldeles snart så blir det 70 och så tittar du tillbaka på ditt liv som du har upplevt hittills. Kan du plocka 3 liksom guldinsikter som du har fått med dig längs vägen?
Insikter?
Mm. Det här har livet lärt mig, om vi sätter den rubriken på det.
Ja... Ja, det är ju vad svårt. Alltså på något sätt uppstår ju något flera gånger i veckan. Jag tycker att man jobbar ju egentligen varje dag för att bli en bättre människa. Då måste man inse att man räcker ju inte till. Alla har ju sina fel och brister. Och när vi pratar om det här med stiftelsen och allt det där, man skulle ju vilja hjälpa alla, men man måste ju också inse att det går inte, Kjelle. Utan du får göra det lilla du kan i det stora hela. Men insikter, ja... Nej, jag tycker det är jättesvårt att svara på så här.
Finns det någonting som har varit något slags avgörande för dig då? Som du kan se att okay, men när jag var den där perioden i mitt liv, den förändrade någonting eller den gav mig det där?
Ja, men det kan det nog göra med eller finnas. Alltså, jag vet ju att det var ett vägskäl var verkligen när jag hade gått 3 år på Dramatiska elevskola, så först hade jag turen och fick en stor roll på tv och sen fick jag en huvudroll i en långfilm. Men jag hade också ett kontrakt med Riksteatern till hösten att jag skulle göra en föreställning där. Och nu kan jag inte göra den här historien för lång, men det var ingen rolig tid. Det var ganska jobbig tid. Folk sjukskrev sig och sen hamnade vi i ett läge efter många om och men. Vi skulle ha premiär i Vänersborg Och då var det dagen innan premiären var det då att träffa lite press, lite journalister och sådär. Och så bland annat kom frågan, för premiären hade skjutits lite framåt och så kom frågan, är det auktoritärt att jobba på Riksteatern, var det någon som frågade. Och nej då, sa regissören, vi har sånt fantastiskt samarbete och det har varit så smidigt och så roligt. Men sanningen var att några har sjukskrivit dig på grund av stress och dålig stämning. Så då sa jag, nej men nu sitter du nu och snackar lite skit tycker jag, för att det har varit en ganska svettig tid för här på många sätt. Och då säger han i mitt öra, hur är du Bergqvist? Han var ju ett antal år äldre än mig, jag var ju 20. Mm. Han var väl 50-60 kanske. Han sa, hur är du Bergqvist? Har du några ambitioner att vara ärlig i den här branschen så tycker jag ska byta jobb. Mm. Och då sa jag, det tog en halv sekund, så sa jag, ja men då gör jag det, hör du, så jag, tack ska du ha, hej då. Sen gick jag. Jag gick upp till, vi skulle ha premiär i Vänersborg, jag gick till hotellrummet, packade min väska, det lilla jag hade med mig, tog tåget hem till Stockholm och gick, känslan var, nu har du spolat ner 3 års utbildning i toaletten, Kjelle. Men jag gick direkt från tågstation upp till Folkanteatern där jag innan teaterskolan hade jobbat som scenarbetare och frågade om det fanns något jobb. För jag var helt säker på att det här, nu är jag körd. Men det var definitivt ett vägskäl. Därför hade jag valt den andra vägen så hade jag kanske hamnat där många andra hamnar. Att man blir en ja-sägare och vänder kappan efter vinden och... Men ja, efter 3 dagar så hade jag ju ett jobb hemma i Stockholm på Maximteatern. Så jag upptäckte ganska snabbt att det går att säga ifrån om man har torrt på fötterna. Man överlever ändå. Det är ett vägskäl som jag tänker på med jämna mellanrum. Hur det har format mig som människa faktiskt.
Jag upplever att det är många som just har svårt att våga ta de där stegen till att säga ifrån eller stå upp för någonting eller sådär. Och att vi, våran värld nu kanske inte är så tillåtande längre. Jag vet inte hur du uppfattar det, men att så här, det är mycket att alla ska hålla med varandra. Blir det obekvämt, är det lite läskigt och så?
Ja, jo, men det är ju väldigt många... Alltså, man är också i en situation, jag var 20 bast då, jag hade bara mig själv att tänka på. Mm. Många, sen har jag ju varit på Dramaten och Stadsteatern, alla teatrar, i princip alla privatteatrar i Stockholm. Många har en familj som ska försörjas. Och är man på Dramaten eller Stadsteatern, då har man en månadslön som kan vara ganska skön att ha om man nu har köpt sig en bostad och har barn och allt det där. Så att där är, det är ju inte helt lätt för alla. Det har ju också varit långa perioder med arbetslöshet, stor arbetslöshet bland skådisar och filmarbetare. Så att det är klart att det inte är helt lätt att göra som jag gjorde varje gång det är uppförsbacke. Mm. Så att det är förståeligt, men det är också tråkigt naturligtvis att det ska behöva vara så, att folk behöver vara så rädda för att föra sin talan, och inte bara sin egen talan utan också andras talan som kanske inte är lika starka. Mm. Så har det varit en hel del genom åren, att jag har också naturligtvis fått kliva in när det gäller andra människor som har blivit illa behandlade. Och nu med åren så har man ju fått lite mer respekt och jag har hamnat i en sits där jag faktiskt kan säga, jag är i princip, gör man stora roller i tv-serier så är man ju i princip oumbärlig. Alla går att byta ut, du kan byta regissör och fotograf och mindre roller och allting, men de kan inte mopsa upp så hur mycket som helst mot den som har huvudrollen. Mm. För man, drar man till sin spets så kan man säga, då kan ni ta och stoppa upp er själva i röven och så går jag hem, lycka till. Mm. Det har också hänt, och då hotas det med stämningar och Då jag sa, ja, varsågod, stäm på bara. Jag har inga pengar i alla fall över. De har jag gett bort.
Så då har du ändå varit i de situationerna där det har varit liksom stämnings... För att du har stått upp för någonting som du tycker är fel eller inte går rätt till och så?
Ja, det har hänt ganska många gånger på teatrarna. Framförallt bara... ofta är det tyvärr... Det finns alltid de som är lite svagare. Och det finns också de som gärna sätter sig på de som är lite svagare. Så det har ju dykt upp några sådana så kallade kollegor under åren som gärna sätter sig på tjejer eller på de som är lite svagare. Och då kliver jag in faktiskt.
Hur om vi tar då som sådana konkreta situationer när du vet också att okej, men nu kanske jag får de här då människorna emot mig när jag tar den platsen. Är det fortfarande liksom 100% bara ja? Säker, trygg i stunden. Det här tror jag på. Nu kör vi.
Ja, ja. Nej, men som jag sa förut. Alltså det, har man torrt på fötterna. Ofta är det ju så att om sådana här situationer uppstår. Så vet ju alla vad det handlar om. Men det vi pratar om, de vågar inte. Säger från själva och folk runt omkring. Vänder sig om och tittar vad det är för färg på tapeterna. Istället för att lägga sig i. Om det blir diskussioner. Så att då ja, då får någon annan kliva in.
Du sa att det ofta handlar då om tjejer eller kvinnor. På vilket sätt kan det utspela sig till exempel?
Ja, men nu har ju det blivit bättre efter MeToo. Tack och lov. Men också det var uppstår helt absurda situationer har gjort. Jag spelade en föreställning på Folkanteatern här i slutet på 90-talet. Vi var tre män i ungefär samma ålder och tre kvinnor i samma ålder. Och vi spelade ett halvår på Folkan och sen skulle vi vidare till Göteborg och spela på Storan hette det väl där. Och då fick jag reda på att de här tre kvinnorna, alltså alla hade i princip samma uppgifter och samma ålder och... De hade kanske en tredjedel i lön av vad vi män hade. Men då sa jag helt enkelt till producenten att nu är det så här att ska det bli något i Göteborg så varsågod och hosta upp löner i samma nivå. Nu är det ju alltid en individuell förhandling som skådis när man gör film och på privatteatrar. Men kvinnornas löner ska upp i paritet med våra, annars så får du åka själv och sprattla i Göteborg bäst fan du vill. Och pengarna ska ligga i kassan när vi kommer till teatern innan vi spelar.
Vad fick du för respons?
Ja, det var inte så mycket att välja på. Det var bara att göra som jag sa.
Ja. Hanterar du, eller hur trivs du i den positionen ändå som du sa, när du har en huvudroll i en stor tv och film och så vet du ju att så här, jag är ganska trygg här, man ska säga, att de kan inte bråka mig för mycket för att du har den platsen. Hur hanterar du den platsen?
Nej, jag... Alltså, det, vad jag tycker riktigt jävla illa om i det här livet så är det maktmissbruk. Så att naturligtvis måste man ju tänka sig för när man är i den positionen. Det går inte att... Det är också så att hela filmbranschen i Sverige och det är ju en liten ankdam. Alla känner alla i princip och så att... Man kan inte hålla på, om man inte har torrt på fötterna kan man inte hålla på. Jag kan inte säga att jag ska ha oxfilé till lunch varje dag, annars så går jag hem. Utan det är ju mer känslan att man har. Och det är också så att de runt omkring vet vem jag är vid det här laget. Så att man behöver inte använda sig av det, naturligtvis. Och det är ju... Ja, risken finns ju också att sen är det tyst på telefon naturligtvis. Men jag vet ju med mig själv, hamnar jag i en situation där det är... Om jag anser något är riktigt för jävligt, att folk blir för jävligt behandlade. Och de i ledningen, de som har makten, det vill säga de som har pengarna, skiter i det och låter det bara pågå. Då Jag har gått hem från jobbet några gånger och det kan nog hända igen om det behövs. Men som sagt, inte använda sig av det. Man kan ju använda sig av makten när man kan kliva in och faktiskt då hjälpa andra som inte vågar eller kan.
Du nämnde MeToo där. Hur när hela den, om man får kalla det för någon slags våg eller sådär, hur upplevde du det som ändå var i liksom teater- och skådespelarvärlden där de också agerade väldigt snabbt ju?
Ja, jag var ju större delen av det där. När det där började, då var jag i Thailand. Naturligtvis läser vi ju tidningen och följer. Jag kanske inte tittar på tv-nyheterna direkt, men när vi är i Thailand också. Men naturligtvis är det fantastiskt att det hände och att det gav ganska bra resultat, verkligen. Sen var det ju några som råkade illa ut. Alltså det mest tragiska var ju Benny Fredriksson, chefen på Stadsteatern, där jag var anställd. Jag hade nog nyligen slutat där. Men det var ju helt absurt. Jag vet inte, det finns inte ord för det. Jag var i Thailand och fick ett sms från Benny. Vi hade hunnit bli verkligen goda vänner under de där åren jag var där. Fick ett inläst på telefonsvararen. Hej Kjell, det är Benny. Här är mitt nya telefonnummer. Och då hade de här löpsedlarna varit med. Jag hade ju inte... Jag tänkte bara säga, men jag ringer när jag kommer hem om en månad eller två. Man hade ju inte en tanke på att det skulle sluta som det gjorde. Hemskt tragiskt. Det är ju några, kan man ju lugnt säga, som har blod på sina händer faktiskt. I journalistkåren.
Mm. Gud, ja. Och när allt det här kom då, kände du att du blev... det åt sidan, men överlag, kände du att du blev förvånad eller kände du igen det som pratades om överlag då, inte det här specifika fallet utan i det stora hela?
Jag kände ju igen situationer där som jag hade upplevt bland annat på Dramaten, eller inte minst på Dramaten, med vissa som bullrar och skrämmer folk. Ja, alltså, ja, vad var frågan, tänkte jag säga. Men det är klart att jag kunde ju direkt känna mig att, så att här har vi ju några som kommer råka lite illa ut om ett tag. På Dramaten inte minst. Så när mitt ord drog igång så kunde man ju ana att det fanns ett gäng som skulle hamna på tapeten.
Mm. Om vi hoppar lite så är det ju snart val. Och jag vet att du har varit väldigt engagerad i tidigare val. Hur går dina tankar inför det som kommer nu i politiken och så vidare?
Ja, jag startade ju en Facebook-sida där inför förra valet som inte var som helst, men aldrig SD. Nu är det ju vad som helst, men aldrig SD, vad som helst, men aldrig M, vad som helst, men aldrig KD och vad som helst, men aldrig L. Nu har de ju gått ihop, nu har de ju tagit över SDs politik, Moderaterna och KD också. Så att den gruppen lever ju vidare, men jag har varit lite ambivalent, kan man säga, vad jag ska göra själv fram det här valet. Och hela historien börjar ju med att jag la ut en grej på Facebook. Jag var ganska ny på Facebook, eller helt ny, och la ut: jag är född sosse, jag kommer att dö sosse. Och jag fick så jävla mycket skit. Det är en jävla idiot och det är en jävla skithög och det är ett helvete, fy fan Bergqvist. Och då kände jag, men vänta här, vad är det som händer? Får man inte vara socialdemokrat längre i det här landet? Och då startade jag den där gruppen. Och den fick ju sådär 130 000 medlemmar på någon vecka bara. Och jag var faktiskt uppe och blev kontaktad av Magdalena Anderssons sekreterare. Hon var ju finansminister då. Och jag frågade om jag ville komma upp och ta en fika och snacka lite. Så jag var upp och pratade med Magdalena Andersson och hennes stabschef. Eller vad kan det ha varit då? Men, och då var det så att jag... Vi kom fram till alltså att jag ska inte driva det här att jag är sosse. Därför att det är, utan däremot så kan jag driva den här sidan vad som helst, men aldrig SD. Och när det väl blev val, så på valdagsmorgon så ringde telefon klockan 9 på morgon, och så sa jag: hej, det är Stefan från Finansdepartementet, är du hemma Kjell? Ja, för fan, jag hade ju inte klivit ur sängen än. Ja, Magdalena vill jättegärna komma förbi och tacka för det du har gjort. Så på valdagens morgon kommer Magdalena Andersson hem till oss i Hammarby Sjöstad. Och vi sitter nere på en parkbänk där i 45 minuter, en timme. Och bland annat spelar vi in en video om vikten av att gå och rösta. Så det var lite fascinerande. Nej, men hon ville verkligen tacka. För hon sa: du har gjort skillnad, Kjell. Det är så tajt nu så att din insats har verkligen gjort skillnad.
Mm.
Och sen på natten så träffade jag Löfven också efter deras valvaka. Så var han och jag och hans fru och en kompis som heter Kalle Kjellgren, som en skådis som är engagerad i sossan också. Så han tackade också och bjöd oss på en whisky på natten. Så jag satt med Löfven och hans fru och min kompis på valdagsnatten. Så att det var lite fascinerande. Och klart att man känner lite stolthet. Så man känner sig skitunge från Högdalen. Nu sitter du här och tar en stänkare med statsministern.
Mm. Hur kan du ta in det då, den förflyttningen så att säga?
Ja, jo, men det gör jag också. Alltså, jag gav ju ut någon sån här självbiografi för några år sedan som hette Kjelle Berka från Högdalen. Och jag känner mig fortfarande som Kjelle Berka från Högdalen. Så att på det sättet är det ju fascinerande för mig att sitta, som jag sa, med statsministern på natten. För det är klart att det är en resa som är gjord, men samtidigt så... men det var inte länge sedan, det var en regissör vi hade möte efter. Det var en hel del coronadiskussioner kan jag säga när vi filmade både Mäklarna och Bäckström senast mitt under coronapandemin. Men vi hade möte om det där och så sa regissören: så Kjell, fan, folk skiter ju på sig när du blir förbannad. Du är en ikon, Kjell, sa han. Fast du vet nog inte om dig själv. Så, nej, det vet jag inte. Så det vill jag inte vara. En ikon för mig, det är en gammal tavla. Jag vill vara Kjelle Berka.
Ja.
Resten av livet faktiskt. Och stå kvar med fötterna på jorden. Nej, men där var ju en hel del situationer. När vi nu också pratar om... Nu var vi inne på politiken naturligtvis. Men det var en hel del diskussioner kan jag säga, runt coronasäkerheten på inspelningarna. När vi gjorde Bäckström, den som sändes nu nyligen, så filmbolaget var otroligt ambitiösa. Det var testning varje morgon på alla i personalen och mycket med masker och allt sånt där. Men det var också en... Man upplevde ganska... Och det här var ju innan jag hade fått någon spruta överhuvudtaget. Vi började filma i mars. Man fick sin första spruta i april, maj eller vad fan det var.
Mm.
Så att jag var ganska skraj. Det var... Bland många var det en nonchalans. Alltså yngre som tyckte... Ja, men det är inget. Jag har antikroppar. Ja, tack så jättemycket, men jag har inte det. Och jag börjar närma mig 70. Jag vill inte ha någon jävla corona. Bara för att du tycker att det är jobbigt att ha en ansiktsmask på dig.
Mm.
Så att man fick ju ta en hel del sådana... Man fick vara skolpolis ganska ofta. Och säga att ni har ett par val att göra här. Antingen har vi mask och jobbar och tycker det är lite jobbigt. Eller också stannar man hemma utan mask och är arbetslös. Varsågod och välj. Så där var en hel del möten och sammanträden kan jag säga. Jag var inte jättepopulär för att det var ganska ofta man fick bli förbannad tyvärr.
Hur blir du när du blir förbannad?
Ja, det vill du inte se.
Jo, inte riktat till mig då kanske, men...
Nej, men jag blir nog ganska svart i ögonen och bestämd och konkret skulle jag vilja säga. Jag tror inte det är någon som behöver missuppfatta budskapet.
Nej. Men och hur nära till hands ligger det? För en del beskriver att när man blir arg så är det som att man... Ja, men jag blir aldrig arg tills det smäller. Eller att man har ett temperament som man går liksom så här hela tiden. Ja. Hur är du?
Nej, men man kanske gick mer upp och ner när man var yngre. Sen det vi pratade om förut också. Jag tycker varje dag försöker man ju bli en bättre människa. Och då välja sina strider också. För man orkar ju inte i längden heller bli förbannad på allting. Men, nej, men om man pratar det här konkret, det där, så kan jag känna att nu har jag sagt till snällt 3 gånger. Och ni skiter i vad jag säger. Då... känna så här, då måste jag, uppenbarligen måste jag bli riktigt förbannad för att folk ska lyssna. Och då har jag ändå gjort ett val på ett sätt. Sen är ju det en känslomässig när man tar sig över den tröskeln. Men jag tycker att jag har mer och mer med åren valt mina strider, absolut.
Så man kan inte påstå att du är konflikträdd?
Nej, man kan inte påstå att jag är konflikträdd. Nej, men vissa saker går ganska fort, alltså, när det gäller maktmissbruk eller när folk sätter upp någon jävla attityd. Sådär. För jag känner nog själv att jag är en ganska snäll människa. Jag börjar inte tjafsa med folk, jag börjar inte bråka med folk. Mm. Men känner jag att folk inte har respekt eller trampar in på tårna eller... utnyttja sin makt. Så då smäller det till ganska snabbt.
Vad är det i just det där maktmissbruk som gör att det liksom brinner i dig?
Ja. Jag vet, naturligtvis har ju det med uppväxten att göra också. Jag kommer ihåg min farsa som var chaffis, han sa ju ofta: fan Kjell, jag säger till dem, jävla namma, vet du, jag säger till så fort det är något. Och jag visste att det gör du ju inte, pappa, jag hade ju sett det, du gör ju inte det. Du kan inte och du vågar inte. Vid något tillfälle så sa han till mig, Kjell, bli inte som jag, sa han. Och det kändes så jävla sorgligt. Ett helt långt liv med tuffa arbeten, lastbilschaffis och tidningsutbärare och allt vad det var. Men det var något där också ifrån. Jag vet, det tog mig väldigt lång tid innan jag insåg att det finns faktiskt människor med kostym och slips som är trevliga.
Ah, du tänkte att det var från andra hållet. Att
ja,
alla
det var lite aversion mot överklass och faktiskt. Där när jag flyttade till Högdalen, då var jag 7-8 års åldern. Jag var ju föddes i Tallkrogen hemma. Min mamma födde barnen hemma. Och sen var det några år på Katarina Bångata och Hammarbyhöjden. Men sen hela min skoltid i Högdalen, och det var en ganska ny förort. Nybyggt förort och väldigt mycket barnfamiljer och arbetarfamiljer. Så att det var ju en... levde i omgiven av likasinnade, kan man säga. men det är så roligt. Jag undrar, vad far gärna iväg lite. Vad var det vi pratade om?
Det går jättebra, det är bara att fortsätta.
Jag far iväg. Ja. Nej, men var det där maktmissbruket kom ifrån? Nej, men det var nog att det... Alltså alla runt omkring också, det var socialdemokrater och vänsterpartister och arbetarklass som inte var så förtjust i direktörer och människor med stora guldklockor och slipsar.
Om vi hoppar en liten bit så går vi till det du sa i början, att du är på en bra plats i livet och att du är lycklig i din relation, uppfattar jag det som. Och sen, ni har varit tillsammans i väldigt många år.
Mm.
Alla vill ju åt den här hemligheten. För en relation kan ju vara lång. Men det är ju ingen garanti för att man har det bra, är lycklig, håller ihop och liksom är nära varandra och så. Mm. Har du något råd att bjuda på eller någon liten sån hemlighet?
Ja, inga hemligheter och råd. Men alltså Karin och jag har efter 22 år, vi har aldrig någonsin tjafsat om små saker. Varför måste skorna, kan du inte ta av dig skorna? Eller vad fan, du behöver dammsugas här. Alltså, eller tandkrämstuben, den där klassiska. Det har inte hänt en enda gång. Och varför vet jag inte riktigt. Vi är nog båda två på något sätt kände från början att det där skiter vi. Vi har... Karin är verkligen, hela hennes släkt är engagerade socialdemokrater från början. Så vi har ju väldigt mycket lika värderingar. Men jag tror Karin har ju också lärt mig en del om hur man uttrycker sig i vissa lägen. Att man kanske inte ska säga schyssta lökar på tv till någon. Fast man menar inget illa, men man kanske inte ska uttrycka sig så. Så sånt har man ju kanske fått lära sig under livets gång. Men vi har haft, tycker naturligtvis olika i vissa saker, men otrolig respekt för den andra och aldrig något jävla tjafsande. Och framförallt inte försöka göra om sin partner, utan... Nej, det är bra. Jag får sova på morgonen för jag är morgontrött. Och Karin är så här, gå och lägg dig om jag kommer upp. Du står bara i vägen. Gå och lägg dig, Kjelle.
Ja.
Ja. Ja. Nej, det är svårt att säga. Det är bara, jag tror vi hittade rätt helt enkelt, båda två. Och känner oss väldigt nöjda med varann. Och inte försöka göra om varann, som sagt. Och ja, gemensam respekt.
Hur ser du på framtiden då?
Ja, framtiden. Jag hoppas väl att den ska kanske fortsätta som det är idag. Att jag kan filma lite här hemma på somrarna. Och vara på vintern lite i Thailand. Nu är det ju så att Leo fyller 15 och har börjat nian nästa år. Då är det svårare att gå i skolan i Thailand. Han har gått där i alla år. Han har ju gått november, december, januari, februari i skola i Thailand. Men det blir svårare i nian, så att det blir väl en normal julresa för oss den här vintern. Med några veckor runt jul i Thailand. Men sen har vi vårt hus där och ja, tiden går fort. Han, rätt vad det är, drar han. Mm. Och då kan man åka och sitta i Thailand. Nej, men det har varit bra, för vi har hela tiden vänner. Vi köpte ju ett hus till, som jag sa, bakom för att kunna göra simskolan. Men det innebar ju också att vi satt med ett hus extra. Så vi har ju hela tiden kompisar och släktingar där. Det är fullt hela tiden. Jag hoppas väl att det ska fortsätta som det är, framförallt naturligtvis att man håller sig frisk. Åren går ju, så att, som jag sa, man börjar höra lite sämre. Jag har hörapparater, har haft det flera år, men jag glömmer dem ju gärna på nattduksbordet.
Just det. Du glömmer dem gärna, medvetet?
Ja, faktiskt. Nej, men det har blivit lite så här under coronan. Plus läsglasögon, det har jag ju haft i ganska många år. Men hörapparat, ansiktsmask och läsglasögon, det blev jävligt trassligt.
Just det.
Och då rök hörapparaterna. Ja. Jag prioriterar bort dem.
Ändå skönt att slippa höra vad folk tuggar om hela tiden.
Vad sa du? Ja, men det är verkligen, jag hörde inte.
Ändå skönt att slippa höra folks babblande.
Ja. Nej, men det är inte så, för det... det tar, som det är för många andra, när man börjar se lite dassigt, det tar ju en stund innan man inser att det kanske är dags att skaffa sig ett par läsglasögon. Jag skulle förmodligen ha gjort det 10 år innan jag gjorde det, Och likadant med hörapparaterna. Det var ju när min son sa, du är så jävla högt på tvn, sänk! Jag tyckte det var alldeles lagom.
Ja.
Ja. Och så till slut så gick jag och fixade det. Men jag tror att de har blivit liggande mycket av krångel. Det står högt på listan nu att jag ska skaffa ett par. Nu har det ju kommit ännu mindre och smidigare som man bara kan ploppa in i örat.
Just det.
De jag har såna som har suttit bakom örat, de syns ju inte. Men det är också så att det är svårt att ha dem när jag filmar, för att det blir rundgång i mikrofonen.
Såklart. Två sista frågor.
Mm.
Hur känner du för åldras?
Ja, alltså, jag har inga problem med det, därför att det är som det är. Det går liksom inte att göra så mycket åt det. Däremot är man lite förvånande ibland att man känner sig inte gammal i skallen. Ofta undrar man vad hände? Vad fan hände med alla år? Det är inte så länge sedan man tyckte att en 50-åring var en gammal gubbe, och nu är man snart 70 själv. Det känns lite... Det är svårt att förstå faktiskt. Tjuff, sa det. Så gick livet. Det är ett tag kvar. Men som sagt, man förhoppningsvis så får man ju behålla minnet ett tag till. Min mamma gick ju bort i senildemens och Alzheimer. Farsan gick bort med hjärtat. Men jag är i hyfsat bra form för min ålder, verkligen. Så att jag ser lite sämre och hör lite sämre. Men annars så är jag hyfsat pigg.
Mm.
Så att det är väl, det får gärna fortsätta så här, livet som det är nu. Jag känner mig jättenöjd och känner mig på bra plats i livet.
Och sista frågan, vad är inte som du ser ut?
Vad är inte som det ser ut?
Mm. Fri tolkning.
Ja, nej men herregud. Ja. Nej men det är en jättebra fråga, men jag vet inte om jag har något bra svar.
Det är den enda frågan som alla gäster får. Och ja. Alla svarar olika.
Alla svarar olika, ja. Nej, jag kommer inte på någon bra svar.
Är det första du tänkte på det?
Det är bara att susa.
Det är blankt.
Ja, helt blankt.
Är det någonting som det ser ut då?
Ja, men jag är ju en... Alltså jag är verkligen realist, tycker jag. Det jag ser, det är det som finns. Mm. Det är så det ser ut. Jag har inget bra svar på det. Det finns ju så mycket här i universum.
Mm.
Min son säger aldrig så här, det där molnen är ju bara fake.
Jaså?
Ja, han tycker de ser konstgjorda ut. Pappa, det där med mål, det är ju en jävla dum grej. Det ser ju bara fake ut. Så det är inte som det ser ut.
Nej, det är sant.
Men,
vad är din relation till universum då? Fick du en extra fråga?
Ja. Nej, men det där är också, herregud, när man börjar näsla sig in i det där, naturligtvis. Nej, men det är också, alltså, ett liv, mitt liv i det här fallet är ju på ett sätt ganska långt, de här 70 åren, och förhoppningsvis blir det åtminstone 10-15 till. Samtidigt som man vet att det är liksom pjuff i universum och i jordklotets eller vår tidsålder eller vad man nu ska säga, så är vi ju bara här ett ögonblick egentligen.
Mm.
Och som man säger ibland om 100 år, så finns det om 100 år är det bla bla, om 1000 år är det.
Ja.
Ja, skitsamma, ni vet nog vad jag menar.
Ja.
Men, nej, men det är klart att man tänker på sånt ibland. Som vi var inne på ganska nyligen. Vad hände? Vad hände med de här åren? Och så naturligtvis tänker man på hur ser det ut om 50 år när barnen är i min ålder. Och som världen ser ut just nu så känns det ju inte så jättekul med corona som har varit. Och sen har vi ju Putin-helvetet. Mm. Ja, vad är inte som det ser ut där? Där försökte de ju verkligen att få någonting att se ut som det inte är.
Mm.
Nej, jag får nog passa.
Jag tycker du fick med ett och annat i alla fall.
Ja, vi kanske fick med något ett litet. Ja.
Kan du säga någonting om den direkta framtiden som du kan bjuda lyssnarna på? Någonting som händer eller någonting du vill att de ska hålla koll på eller sådär?
Ja, om man vill veta lite mer vad vi pysslar med vår stiftelse så finns vi ju på Facebook, familjen Bergqvist insamlingsstiftelse, och min fru finns på Instagram, Bergqvist_stiftelse. Då kan man se lite mer vad vi pysslar med. Mm. Och sen arbetsmässigt så börjar jag spela in nya Bäckström i slutet av augusti. Några dagar här hemma och sen är det faktiskt 3 månader i Grekland.
Aha.
Under hösten. Så att det är inte synd om mig på något sätt.
Nej.
Och några dagar efter inspelningen så åker vi till Thailand.
Mycket bra.
Och jobbar vidare med vår stiftelse där också.
Ja.
Nej, ingen synd om mig. Jag har det bra.
Det tackar vi för. Och tack för att du kom hit och gav den här tiden till mig och lyssnarna. Det var fantastiskt intressant att få höra allting som du hade att bjuda på.
Ja, tack snälla. Tack själv. Hej då.
Tusen tack för den här gången. Och kom ihåg att prenumerera på podden och lyssna igen nästa vecka. Puss och kram så länge. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.